Arbetsveckan med Ingrid och Maria.
Ja, där var vi igång. Där var vår nya jingel. Hörde du Allahu Akbar
ljudet? Oj, jag gjorde. Mm. En lite kuslig jingel får jag säga. Alltså.
Men mycket av det som händer i Sverige är faktiskt kusligt. Men nu vill jag passa på att hälsa välkomna till alla lyssnare till din och min nya podd. Den heter Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Mm. Och en gång i veckan, varje fredag är det tänkt, ska vi leverera denna podd till er, där vi tar ett grepp på veckans största nyheter.
Precis, och det blir ju inte samma koncept som nyhetssvepet som du gjorde med Konrad, utan det blir lite mer, vad ska man säga, magasinsbetonat mot dagstidning.
Mm. Så kan man absolut säga, för vi går igenom hela veckan och vi väljer ut någon nyhet, några nyheter från veckan som har gått som vi ska prata lite mer om och fördjupa oss lite mer i. Och vi hoppas såklart att alla ni lyssnare ska gilla det här konceptet.
Det blir ju veckans snackisar mycket, tror jag, eftersom du och jag är... Vi är ju gamla kvällstidningsmurvlar, så vi är inte för fina för att ägna mycket tid åt det som vanligt folk pratar om.
Nej, men det är ju precis det vi tycker är intressant. Vad vanligt folk pratar om, det är exakt det vi vill prata om. Och kanske hjälpa er en liten bit på vägen, just eftersom vi är journalister, eftersom vi har så väldigt många års erfarenhet tillsammans på olika svenska mainstream-medieredaktioner. Och därför, vi är ganska bra på att se igenom hur de ibland försöker lura. Så det hoppas vi att vi ska kunna förmedla till er.
Verkligen.
Och då tänkte jag att vi ska börja med i fredag den 10 augusti, för då inträffade århundradets mest bizarra presskonferens. Kan du ge oss en liten bakgrund?
Ja, alltså jag följer Expressen på Twitter, och helt plötsligt så ser jag att de lägger ut att Socialdemokraterna håller presskonferens om SDs ekonomiska politik.
Va?
Ja, det var vad jag tänkte också. Och jag tipsade ju genast dig. Mm. Ingrid, det här måste vi kolla upp vad det här är för någonting. Mm. Jag har aldrig hört talas om att ett parti håller presskonferens om ett annat partis politik.
Nej, det har sannoliken inte jag heller. Och jag klickade ju in på det på den här livesändningen. Och då ser jag då Magdalena Andersson, finansminister, och Peter Hultqvist, försvarsminister, stå och prata mångordigt och länge om hur farlig Sverigedemokraternas ekonomiska politik är.
Mm.
Och för det första undrar jag, vad gjorde Peter Hultqvist där?
Ja, men där har jag en teori ju.
Mm. Mm,
och det är ju att Magdalena Andersson, man kan tycka lite allt möjligt om henne, men hon tillhör ju de smartare i vår regering.
Ja, det kan inte säga så himla mycket.
Nej, det gör det.
Eller det säger ganska mycket faktiskt. För om hon är en av de smartaste, men hon är i alla fall inte dum i huvudet som typ Annika Strandhäll.
Nej, och hon har ju någon slags utbildning som ekonom eller vad nu, eller civilekonom eller ja, jag vet inte. Hon har, ja, vad det nu är, men hon har något hum om vad hon pratar om. Mm. Sen att hon mörkar och fuskar med siffrorna och så vidare, det är ju fullt medvetet för att främja Socialdemokraternas politik, men hon gör inte det för att hon inte vet bättre, det tror jag inte, utan hon gör det av ideologiska skäl,
ja,
och medvetet.
Mm. Ja.
Men hon är inte, precis som du säger, hon är inte en sån total jubelidiot som Annika Strandhäll, som bara totalt pratar i nattmössan och har extremt låg IQ.
Mm.
Och därför så tror jag att det är som så här, att Magdalena Andersson tycker att hon vill inte ställa upp på en presskonferens med vare sig Stefan Löfven, Morgan Johansson eller Annika Strandhäll, som hade varit de andra tre i regeringen som hade varit relevanta på den här presskonferensen. Utan hon har helt enkelt sagt innan, det här är bara min personliga teori, hon har sagt, jag vill ha med mig Peter Hultqvist, för han är den enda som har något sån här normal IQ.
Hon kanske inte uttryckte just så, men jag tror som du att det är en fullt plausibel förklaring. Att hon vill inte stå med Annika Strandhäll, som ju ändå hade varit ganska rimlig att ha med sig, med tanke på att hon är socialminister. Mm. Och mycket av det de pratade om, det var att Sverigedemokraternas ekonomiska politik, den kommer att slå mot socialfall, höll jag på att säga. Men alltså, du vet, folk som är beroende av välfärdsstaten. Så det hade ju varit rimligt.
Sjuka och handikappade, och ska de säga, sossarna som har verkligen slatt undan benen för alla som...
Ja, genom att dra in personlig assistans och att göra liksom äldreboendena till katastrofzoner. Och en annan som hade varit relevant kunde ju då varit inrikesminister Morgan Johansson. Men
tillika justitieminister ju.
Ja.
Om man nu då pratar om, det inverkar ju också på något sätt i det hela, i ekonomin. Därför att kriminaliteten är en stor utgiftspost.
Ja, precis. Men Morgan Johansson, sätter vi inte i samma IQ-skala som Annika Strandhäll? Det är inte det som är problemet med honom. Vad är problemet med Morgan Johansson?
Att han är så sjukt osympatisk. Och jag tror att även andra sossar tycker det. Han ser vad man på engelska brukar kalla för shifty ut. Alltså han ser opolitlig ut.
Ja.
Han ser... Jag vet inte om han är lite ballögd eller som vi säger i Skåne.
Vindögd.
Förklara det, vindögd. Den ondskefulla dvärgen kallade ju du honom lite elakt häromdagen.
Ja, och jag hade ju en tätt med honom i Almedalen i somras. Det var ju nämligen så att jag och fotografen Patrik Larsson råkade gå förbi ett tält där de skulle ha en kriminalpolitisk debatt mellan Morgan Johansson och Moderaternas Thomas Tobé. Och när det blev dags för frågor så ställde jag mig raskt upp och då ifrågasatte varför man inte får ha pepparspray i Sverige. Och jag säger till dig, Thomas Tobé var vänlig, han svarade vänligt och sa jag förstår var du kommer ifrån, jag förstår din fråga, men vi vill ju att staten ska ta hand om det här, staten ska ha våldsmonopolet, vi vill inte ha fler vapen i samhället. Och jag kan säga, jag förstår hans tanke, men nu är det ju som det är i Sverige, vi behöver kunna försvara oss. Men Morgan Johansson, och believe me, han kände igen mig. Han visste precis vem jag är.
Mm.
Och om blickar hade kunnat döda så hade jag inte suttit här bredvid dig idag, Maria. För han
försökte fälla dig med sin blixtrande...
Hans hat, alltså det hat som jungade ur hans ögon.
Menar du det?
Ja,
att han orkar.
Ja, men det var verkligen otäckt. Och det var så lustigt för att igår var jag i Malmö. Och skulle iväg på en fest.
Men vad hände då? Du försökte ge honom en...
Ja, men jag ställer ju frågan. Varför får vi inte försvara oss? Varför vill du göra mig kriminell om jag har ett pepparspray i min ficka?
Men var det också så att du försökte ge honom en sån här informationsfolder?
Ja, efter mötet då var slut så gick jag fram. Och han ville nästan inte ta emot den. Thomas Tobé tog väldigt snällt emot den och sa, det ska jag titta på, jag förstår verkligen frågan och så, jag ska titta närmare på det. Men Morgan Johansson, han ville helst inte ta den, men han insåg att han snabbare skulle bli av med mig om han tog den. Men han såg väldigt ilsken ut. Men för att bara säga det här med när jag skulle på fest i Malmö igår, så gick vi till busshållplatsen, jag och en väninna. Och då var det en väldigt liten hund som skällde väldigt mycket, som så här bjebbig. Och då sa jag till henne, det här är så lustigt för det är alltid små hundar som bjebbar. Och sa jag, det är lite grann som med små, alltså kortväxta karar. De har ett enormt hävdelsebehov, just för att de är så korta. Så måste de visa, och då blir de ofta ganska elaka. Jag har träffat ganska många sådana karar i mina dagar, ska jag tala om för dig.
Och jag kan säga då att, enligt min erfarenhet, så stämmer det samma in på hundar och hästar ofta. Jag har haft rätt mycket med hästar att göra i mitt liv. Och det är bland annat därför som jag föredrar stora hästar, de är ofta snälla. Jag återigen, helt ovetenskapligt, men det är min erfarenhet. Och samma med hundar, de har ingenting att bevisa.
Nej.
Och även med, och jag tror att grejen är att, och kanske framförallt med män då, att om man är stor liksom, så kan man ta det rätt lugnt. Man känner sig inte så hotad av saker.
Nej, men alltså, längd och storlek ger viss pondus.
Ja.
Och vi tycker att det är väldigt manligt med långa karar. Däremot är det väldigt okvinnligt med väldigt långa kvinnor. Så där är det precis tvärtom. Alltså långa kvinnor försöker ofta kuta med ryggen och sådär. Men vi tycker att det är manligt med en lång och stor kar. Och väldigt korta karar, de ses inte som manliga av kvinnor. Och därmed får de ett större behov av att visa hur extremt manliga de är. Nästan så att de ofta går över till psykopati.
Och det är det du menar med Morgan Johansson, att han är för liten för sitt eget bästa. Han rent storleksmässigt så har han något att bevisa. Det kan mycket väl ligga någonting i det. Hur som helst så är ju Karn helt rabiat och han är uppenbarligen hellbent på att avskaffa demokratin om Hagan, eller ja, yttrandefriheten.
Ja, ja, absolut. Och det väldigt otäcka är ju att Johan Westerholm, som gör ledarsidorna.se, som ju av någon outgrundlig anledning fortfarande kallar sig socialdemokrat. Men jag tänker att han gör det för att han har en viss, alltså det är lite coolt att han är fortfarande sosse, samtidigt som han kritiserar sossarna allt han kan. Men hur som helst så skrev ju han för ett par veckor sedan att den som egentligen styr regeringen är inte alls Stefan Löfven, utan det är Morgan Johansson. Och det förvånar mig inte.
Han skrev även jäkligt kusligt om Morgan Johanssons idoga försök att inskränka på yttrandefriheten, som är värre än vad jag faktiskt var medveten om. Mm. Jag visste om en del av de förslagen som regeringen har kommit med, eller som Morgan Johansson har kommit med. Mm. Men jag visste inte den fulla vidden av hur han vill verkligen kringskära vår yttrandefrihet.
Visst, och jag menar det, där har ju de ju dessutom sjukt nog och otäckt nog medierna med sig, mainstream-medierna. Ja. Se på Expressens kampanj mot Google, mot YouTube, vilket är samma företag, men i alla fall hur de fick dem att ta bort en massa sidor från internet. Och jag såg ju idag att Stefan Molyneux blev utsatt för ett kuppförsök på YouTube. De gav honom en så kallad strike, en varning, och sen fick han en till för gamla videor där han, och jag menar Stefan Molyneux är filosof, alltså han vänder och vrider på allting, och jag tyckte alltså, sen i alla fall så gick han ut på Twitter och bad om hjälp, och helt plötsligt försvann de här varningarna. För att han är för stor, han är för populär. YouTube insåg att okej, det här går inte, vi kan inte. Men å andra sidan, de tog bort Alex Jones. Så du vet, det händer så mycket sånt nu. Och jag tror, min teori är ju så här, att politiker, västvärldens politiker, de tyckte demokrati var superbra så länge inte vi hade någon verklig yttrandefrihet. Då var det helt okej, för att någonstans visste de att de hade medierna med sig, kanske inte riktigt så mycket som nu, men i alla fall då medierna följde spelreglerna så att säga. Nu när vi har detta fantastiska internet med de olika kanalerna där vanliga människor, duktiga människor, intelligenta människor lägger fram bevis för olika saker, nu tycker de inte alls om demokrati längre. Men ingen politiker kan ju gå och säga jag vill att vi avskaffar demokratin, utan istället så tar de till de här grepparna och försöker kringskära vår yttrandefrihet, kalla oss rasister och nazister för att kunna stoppa oss, och sen, och plus att det händer så många saker på grund av massinvandringen som kommer, de har räknat ut det, det här tror jag i alla fall, de har räknat ut det så att en vacker dag så ska vi vara så otrygga att vi på våra bara knän ber dem om att införa en polisstat, införa ett totalitärt samhälle, övervaka oss alla hela tiden, för vi är så rädda att bli dödade. Vad gör du mig för den teorin?
Jag önskar att jag kunde säga nej, Ingrid, på med foliehatten nu, du är helt snett ute, men det kan hända att det ligger något i det, tyvärr. Something's going on i alla fall, va? Det är ju helt klart, och jag tror att det är så här att du och jag pratade lite om det innan vi började spela in programmet idag, just det här med begreppet populism, som är så populärt att slänga runt och som är ju ett nedsättande begrepp då, men som egentligen betyder det, alltså det har kommit att betyda en förenklad dålig förklaring på ett komplext problem. Men det jag tänker att det egentligen betyder är ju en populär åsikt, alltså en åsikt som många håller med om. Och det innebär, du måste bestämma det där, antingen är folk så dumma i huvudet att de är beredda att hoppa på vilka knäppa teorier som helst bara för att det är en enkel förklaring. Eller så är folk jättesmarta och värdiga då att rösta i demokratiska val. Om folk är så dumma och fåraktiga att de inte fattar sitt eget bästa, så får vi ju avskaffa demokratin i så fall. Man måste på något sätt bestämma sig för en linje där. Är folket klokt eller oklokt?
Ja. Och om man tycker att folket är oklokt, då kan man inte ha demokrati. Så är det bara. Men det kommer de ju aldrig att erkänna, utan de måste ju, för de har ju upphöjt demokrati till det liksom, det är ju på piedestal. Det är ju nästan som en religion. Demokrati, demokrati, demokrati. Och jag gillar demokrati. Jag vill att majoriteten ska bestämma. Jag tycker verkligen att det är superviktigt. Därför att Det är det som är själva tanken i demokratin. Det majoriteten av folket vill. Det är det politikerna ska genomföra. Men istället så har ju politikerna kommit att se sig som en, ungefär som journalister ser sig, som liksom högre stående än populasen. Det vill säga folket. Och därmed så kan man inte överlåta för mycket på folket. Och det är ju därför liksom, du vet, en gång vart fjärde år så börjar de fjäska för oss.
Det är ju detta som alltid händer. Kolla Sovjet, kolla liksom, du vet... om vi tar kommunistiska regimer där tanken är det ska vara folket som bestämmer, det är folkets och hit och dit, nog fasen utkristalliserar sig en elit inom kort som faktiskt sätter sig som diktatorer över just detta folk.
Och det har ju inte funnits ett enda kommunistiskt land någonsin i historien som har haft mer än ett parti. Nej, du får bara rösta på ett parti. Ja. Det enda du kan göra det är att liksom röstskolka.
Men det är det som är så kusligt med Sverige, att vi har ju tills ganska nyligen bara haft ett parti, kan man säga, i åtminstone i migrationsfrågan, där samtliga partier har varit väldigt överens om att det är svängdörrar som gäller. Mm. Och så dyker SD upp och blir då paren liksom. Så att vi har ju, det är ju därav att många har börjat prata om att Sverige är demokratur. Det är bara en skendemokrati. Ja, jag kan förstå hur man ser det så. För att om alla liksom frivilligt marscherar i takt och tycker likadant, för att så här är det, det har vi bestämt, vi har, det här är bra, det här är gott,
men då är det ingen demokrati. Nej. Alltså den viktigaste faktorn i en demokrati är yttrandefrihet.
Ja.
Och det har ju nu kommit att liksom bli så här, ja, yttrandefrihet, men det finns faktiskt gränser för vad man ska säga, och man måste vara tolerant och man måste vara schysst. Nej, det som utmärker den västerländska civilisationen som har tagit oss till de höjder där vi åtminstone har varit, som alltså mänsklighetens absolut bästa civilisation någonsin, det är just att vi har kritiserat varandra, sönder och samman. Se på britterna med sin liksom enorma elakhet, men serverat på ett elegant sätt.
Ja.
Och det är just det som de nu försöker ta ifrån oss. Att det finns vissa saker du inte får kritisera, du inte får tala om. Du får inte kritisera muslimer, du får absolut inte kritisera judar, du får inte kritisera svarta, du får inte kritisera det, för det är hets mot folkgrupp. Så jag menar, i mångt och mycket har vi ju redan förlorat yttrandefriheten.
Det här verkar väldigt svårt för en del att fatta, att utmaningen med yttrandefriheten är just, det är inte att lyssna på folk som tycker som du själv.
Nej.
Det är att du kanske måste tugga i dig att även lyssna på idioter, eller folk som du tycker är idioter.
Mm.
Och som vår vän Douglas Murray så vis sa, du kanske till och med lär dig någonting av dem. Men inte annars så vässar du dina egna argument.
Ja, alltså antingen är det så att du måste höra detta därför att du själv kan ha fel.
Ja.
Och om du inte får höra vad din motståndare säger så kommer du aldrig att inse att du har fel. Men om du lyssnar och du kommer fram till att nej, jag har fortfarande rätt, då har du åtminstone vässat dina argument. Du vet varför. Du vet mera varför du har rätt.
Precis. Exakt. Du, nu får vi ju hoppa fram här.
Ja, det får jag göra.
Det var ju värst, vilket babbel.
Ja, nej men som sagt, alltså, det var inte så mycket med själva presskonferensen här, men det var ju mest det bizarra att ett parti kallar till presskonferens om ett annat parti.
Ja,
det visar ju att sossarna är, de är helt under isen, alltså. De är helt låst, desperata. Men då vill jag ändå gå till lördagen den 11 augusti. För då var jag ju i Stockholm och deltog på Alternativ för Sveriges valupptakt. Först var det då en samling på Långholmen. Det är där Jimmy Åkesson brukar hålla sina vårtal. Och det var mycket mer folk än vad jag hade förväntat mig. Inte så mycket som på SDs möten, men jag tror mer än det var på SDs första möten där.
Ja.
Jag tror det var en 300-350 personer där.
Mm.
Väldigt bra stämning och så, men det var lite avslappnat. Och man fick kaffe och man fick läsk och sådär. Va? Och väldigt trevligt. Men sen var ju grejen att de skulle ju börja sin torgmötesturné, som ju heter återvandringsturnén. Och så då åkte väldigt många av oss in till Sergels torg i Stockholm. Och jag trodde mötet skulle vara nere på Plattan. Men det var det ju inte, utan de stod ju precis utanför Kulturhusets entré. Alltså uppe på liksom.
Mm.
Och till en början var det inte så mycket folk där. Och jag tyckte det var lite otäckt. För jag tänkte, någon kan komma bara springa det här och sätta en kniv i ryggen på mig eller någonting. Men helt plötsligt så var det massor med folk. Och någonting magiskt hände den dagen, Maria. Det magiska var att när de satte igång den här återvandringen, alltså du vet, pling plong, det är dags för passagerare till Marocko, Rumänien, Uzbekistan, Eritrea att gå till sina gates. Det är återvandringsverket som har abonnerat de här planen och nu ska ni åka hem. Du vet, alltså när de körde igång, jag har aldrig hört den innan. Och när de körde igång, du vet, vi så stod och vi tittade på varandra så. Får man säga så här? Gör de detta? Händer detta på riktigt? Och sen bara kom glädjen.
Tyckte till och med du det? Ja, så gammal, det
ja absolut.
Ja.
Alltså jag blev så paff på ett underbart sätt. Alltså för att visst, jag vet att de är tuffa, Gustav och liksom Jeff och alla de andra. Men alltså, det här var så briljant. Mm. Och jag tittade mig omkring och alla hade samma. Va? Händer detta? Och sen bara folk bara jublade och applåderade. Alltså under nästan hela Gustavs tal var det applåder under hela talet. Man hörde knappt vad han sa. Likadant Jeff och William. Och det så hörde vi svagt i bakgrunden från några tonårstjejer. Inga rasister på vårdag. Och ingen brydde sig. Ingen vände sig ens om och tittade på dem. Och det var ju först efteråt jag såg på olika YouTube-klipp att polisen sen motade bort dem, för då var de ganska nära och polisen bara knuffade bak dem 200 meter eller någonting.
Eller vad det jag skulle säga, vi såg ju sen på Fria Tider hade bland annat ett par klipp som de hade lagt ut där man såg ganska tydligt att jag upplevde det som att polisen var osedvanligt tuffa alltså. Mm. Och alltså ja, precis som du säger, knuffade. Mm. Föste de framför sig, föste undan dem helt enkelt. Mm. Och att det var ju flera av de här jonen som försökte provocera poliserna och de stod och skanderade. Jag är polis, stötta skydda morgondagens Hitler, bland annat.
Ja. Ah.
Det är ju, vill man hålla sig väl med polisen så är det nog ett dåligt sätt, tror jag. Men som, man har ju alltid en känsla av att de vill bråka och de vill, det var, jag fick en känsla av att flera av de här, de ville att polisen skulle smälla till dem,
ja,
så att de sen kunde anmäla och göra ett jävla liv om det, va? Mm. Men så blev det ju inte, poliserna höll sig coola med, och det är all lov till dem alltså. Jag vet inte om jag hade kunnat behålla lugnet i det läget när jag har, du vet, ett 50-tal personer framför mig som är så extremt provokativa och som inte förstår det här grundläggande med att polisen är inte där för att skydda morgondagens Hitler, som de kallar det. Polisen är där för att upprätthålla allas demokratiska rättigheter.
Exakt.
Fatta skillnaden, era miffon.
De kommer aldrig att fatta detta, Maria. Och, men det som min andra spaning, förutom att liksom polisen var så bestämd och att vi som stod och lyssnade på AFS inte brydde oss om dem. För det var nytt för mig. För jag var ju på Sverigedemokraternas valturné, alltså inte, jag var inte med på det, men jag var ju på några utav mötena 2010 och var på flera 2014. Och det här var en helt ny sak. Alltså dels att de var få, att poliserna var så bestämda mot dem, men också att det var ju typ 15-åriga flickor.
Mm.
Det var inga affärgrabbar, utan det här var liksom små tjejer. Och jag menar, hur smart är du när du är 15?
Ah, men vänta nu. Nu har ju Mattias Fåg, vår vän, Fabien, han har ju en egen teori om vad detta beror på.
Yeså?
Ja, men visst svarade han där på Twitter att ja, men det har jag med. Vi tycker att alternativ för sig är bra, för de tar väljare från, och de
från liksom,
ja, och skiftar, splittrar den nationella rörelsen och så. Mm-hmm. Så vi tänker inte störa dem, för det är jättebra. De gör vårt goda arbete, ungefär, skrev han ju på Twitter här förleden.
Mm, det missade jag. Jag kan ju inte vara på Twitter dygnet runt. Det är för många som svarar mig och sådär. Ja. Jag tycker det är jätteroligt, jag älskar Twitter. Jag tycker det är mycket roligare än Facebook, eftersom man faktiskt får kontakt med sina motståndare också.
Det kan jag ju säga till alla som lyssnar och kanske undrar. Att jag är, det är många av er som skickar vänförfrågningar till mig på Facebook, och det får ni gärna göra. Men bara så ni vet, jag är nästan aldrig där längre. Utan är det är på Twitter det händer. Alltså.
Så och lägger du ut någonting på Facebook så är det ju mer privata saker.
Ja, gud ja. Det är bilder på min son och när jag äter en glass och sådana. Så det är egentligen helt ointressant för henne. Utan det är på Twitter som det
och händer. Vad heter du då på Twitter?
Jag heter ju Maria Sunflower.
Och då är det alltså Maria Sandflower, ja, man ska skriva in om man vill följa dig. Precis. Och om man vill följa mig så skriver man @ Ingrid Carlqvist.
Ja. Mm. Och det rekommenderar alla att göra.
Ja, naturligtvis. Nej, men så jag tycker det var... Och sen har vi ju då följt, så har vi ju tittat lite på Facebook och på Twitter där de har lagt ut sina direktsändningar från... De har ju varit runt i flera olika städer redan. Och som jag skrev på Twitter här förleden, det är tur att ni, Gustav och William och Jeff, är unga, raska grabbar. För verkligen, det är schemat alltså. Idag, när vi spelar in, är det torsdag. Och idag har de tydligen inte haft några möten. Men annars är det ju 2-3 torgmöten om dagen. Och det är ett tufft schema alltså.
Ja, jag förstår inte hur de orkar. Och dessutom hörde jag att Gustav sa i senaste Kokta grodan att ja, de skulle podda, nu har de väl inte gjort det under, nej, tiden. Och det var nog lite kanske övermaga av dem att tro att, alltså, Kokta grodan då, som man har med Erik Berglund, att de skulle orka göra det också. Mm. Jag vet inte, alltså dygnet har ändå bara 24 timmar. Så att,
Precis. Men du, nog om det just nu. Veckans stora snackis är ju det du kallar Carbecue Special. Ja. Vad är en Carbecue?
Carbecue är ju helt enkelt när man eldar upp bilar. Och detta har ju blivit en nationalsport i Sverige, kan man säga.
Tydligen.
Ja. Och det är inte, som vi alla förstår, Kalle, Pelle och Lasse som ägnar sig åt detta. Utan det är ju en ren urten-grej.
Mm. Mm. Just det, urten. Det var ju så att i måndagskväll var det väl, va?
Mm.
Eller var det söndagskvällen? Nej, måndagskvällen. Då började det brinna bilar i Göteborgsområdet och i Falkenberg, Trollhättan och Lysekil. Nästan som på en given signal så sprang folk runt och tände på bilar.
Och de var svartklädda.
Ja, ja, visst, det var typiskt AFA-utrustning.
Och enligt statsministern, detta är ju en av de största katastroferna med detta, faktiskt, om jag får säga det.
Mm.
Han går ju ut och är upprörd. Han är faktiskt arg på riktigt, säger han. Han är förbannad på riktigt.
Oho.
Han använder till och med ett svärord. Jag minns inte han,
ja,
sa.
Ja, det var någonting med, vad fan vill ni
vad
med
detta?
Vad
fan håller ni på,
ja,
med?
Ja.
Mm.
Och då tänker jag att han tänker så här: vi har ju tagit hit er för att förstöra landet för svenskarna, men ni får inte låta dem veta om det i förväg. Så tänker jag.
Ah, så tänker inte den dumme kon. Han tror, ni har ju varit snälla och tagit hit er och vill ge er allting, vill ge er Sverige. Och så bränner ni upp bilar. Varför gör ni det? Nu förstör ni för oss. Återigen, bamsismen. Det har varit snälla, och sen då stämmer ju inte det att du är dum. Om jag är snäll så stämmer ju inte det att du är dum tillbaka mot mig.
För det är ju det Bamse säger, att om man bara är riktigt snäll så kommer även de dumma att bli snälla.
Ja.
Mm. En sjuka vi lider av i Sverige, Bamse-syndromet.
Mm. Mm.
Men ja, nej, och då går han ut och säger till och med någonting om att det här liknar militära operationer. Och varför menar du att det var dåligt att han sa det? För det kan jag hålla med om, att det liknade militära operationer. Varför var det dåligt att han sa det?
Mm, därför att landet är redan helt infekterat av en paranoia åt alla håll och kanter. Både till vänster och höger, även vårt läger lider av den här sjukdomen.
Mm.
Och det har med den allmänna stämningen att göra. Alla misstänker varandra för allting. Det är som i gamla Östtyskland.
Ja.
Du vet inte vem fan som är Stasi-agent, utan det är liksom det, och alla tror hela tiden att allting har en större betydelse.
Mm.
Och har en större mening.
Mm.
Och, du vet, om det stod en soppåse på gården när jag kom ut. Jaha, det är någon som försöker sprida salmonella. Det är lite den stilen. Det är lite där vi har hamnat.
Ja.
Och det har att göra med det samhällsklimatet som vi tyvärr har nu.
Mm.
Alla misstänker varandra för allting hela tiden. Mm. Men det som händer här är ju jätteintressant, för det är ju vänstern som excellerar i konspirationsteorier.
Mm. Vad sa de då?
Bland annat så en av de första som gick ut var ju Anders Lindberg, Aftonbladets... Han är chef för deras ledare.
Chef för ledare, men jag tror inte han kallas politisk chefredaktör som hans företrädare gjorde. Men han är chef för ledarredaktionen på Aftonbladet.
Han går ju tidigt ut med ett antal tweets där han skriver liksom att ja, konstigt. Det är ju nästan att det här sker så koordinerat och på ett sånt disciplinerat sätt och så nära valet.
Mm.
Det stämmer till efter. Det var ju nästan som att det fanns en tanke bakom. Ungefär, jag parafraserar nu. Men, ja. Och genast så är det ju ett antal politiker tyvärr som hänger på riksdagspolitiker, Vänsterpartiets Daniel Riazat, som är någon slags förskingrare, vad han nu är dömd för olika brott och så, att han sitter och bräker på Twitter om att det är högern och vilka det
då är som har. Det var inte det. SD Svans i alla fall.
Det är väl en sak, men alltså Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin nedlåter sig till att skriva liksom dylika saker då, va? Att han tror att det här är organiserat och det är extremhögern och det här är för att vi ska tro att sen att det finns sådana som typ Ösnöjen och sånt som sitter och snurrar, det är väl en sak, va? Men liksom att riksdagsledamöter
men de är tyvärr inte smartare än så, Maria.
Sprider sådana här konspirationsteorier. Jag tycker det är väldigt allvarligt. Och det börjar med statsministern som sagt.
Ja, han satte ju tonen för allting. Nu kan jag då säga så att jag tror ju på något sätt att det var organiserat. För att det är väldigt konstigt att det ungefär vid samma tidpunkt i 4 västsvenska städer bryter ut bilbränder. Det är lite för bra för att det bara skulle vara en slump. Men det tokiga är ju att de tror att det är de här bilbrännarnas fiender som har organiserat det. Det förstår jag inte. Hur skulle det ha gått till? SD går ut i urten och säger, vad, alla som bränner en bil, ni får 1000 kronor per bil ni bränner. För att då kommer SD att komma till makten och vi kan skicka ut er. I och för sig säger inte SD det längre. Men alltså, hur skulle det gå till? Kan du se det liksom scenariot framför dig?
Ingrid, det är för dumt alltihop och jag vet att du är sådär, ja det kan vara sossarna och så vidare för att någon konstig, men alltså jag tycker allvarligt talat att vi ska hålla oss för goda för såna här konspirationsteorier. Det föregår saker bakom kulisserna, absolut, och jag tror inte att sossarna är särskilt moraliskt högtstående på något sätt, men man måste ändå vara jätteförsiktig med såna här spekulationer, och speciellt när samhällsklimatet är så infekterat som det redan är nu. Att du och jag sitter och babblar, du vet, sinsemellan, när vi sitter här på min veranda är väl en sak, det kan vi göra, men vad man säger i media, det ska man vara försiktig med, och det ska du och jag också vara.
Självklart. Nej, alltså, jag håller med dig om att alltså, det är ett väldigt allvarligt läge nu, och det värsta som kan hända det är att det blir liksom öppna konflikter, därför att det vi riskerar då det är exempelvis att de ställer in valet och säger att Sverige befinner sig i ett undantagstillstånd. Ja. Man till och med utlyser undantagstillstånd. Vi kan inte hålla valet därför att stämningen är så, det är så inte bara infekterat, utan det är liksom öppna krig i förorten exempelvis. Det är det vi riskerar. Men då kommer jag tillbaka till det. Varför är det Stefan Löfven som är den första som går ut med, om än inte konspirationsteorier, så talade han ju om militära operationer, vilket fick igång alla andra.
Så jag är rädd att det är så att han är bara helt tappad bakom en vagn, alltså, som man sa förr i tiden. Och han, stämningen inom S är antagligen väldigt uppjagad i det här läget när det händer någonting som åtminstone till synes är väldigt dåligt för dem ju. Och de har antagligen börjat bolla sinsemellan att kan det vara en påverkansoperation och du vet. Och så Stefan har fångat upp detta, och han har uppenbarligen väldigt dåliga rådgivare och väldigt dåliga, alltså, människor runt omkring sig som inte filtrerar det han säger överhuvudtaget, eller så är han dålig på att fatta, jag vet inte. För han lyckas ju alltid säga fel sak i varje situation.
Ja, precis. Den enda gången han gör något sån här väl ifrån sig, det är när han har nedskrivna tal som han ska läsa upp.
Ja, det fixar han.
Ja. Men för övrigt så är det ju bara katastrof hela vägen.
Ja, och det säger ju även ledande sossar, typ Vidar Andersson och Johan Westerholm, att han är en katastrof i kommunikationen med media.
Och du vet att jag skrev en artikel för ett par månader sedan om att det faktiskt pågick diskussioner på Sveavägen 68, vilket då är sossarnas partihögkvarter, för som inte till äventyr känner till det, att man skulle kicka ut honom därför att han var en sån katastrof, för man tänkte att man kanske kunde ta igen några procent genom att kicka ut honom. Så skulle man ju inte säga att man hade kickat ut honom, utan säga att det var hälsoskäl. Men av någon anledning som jag inte vet så kom man fram till att nej, det gör vi inte, det skulle vara för dåligt antar jag. Så att han sitter kvar, men jag är jag kan nästan slå vad med dig om att Stefan Löfven kommer att avgå som partiordförande efter valet.
Mm, ja,
om inte kunde... någon liksom helt mag, alltså att det skulle hända att de plötsligt får upp mot 30%, det kan jag överhuvudtaget inte föreställa mig.
De ska vara glada om de får 20 ens en gång.
Jag tror de får under 20.
Ja, nej, så att de kommer att göra ett historiskt dåligt val troligtvis, och då kan de göra sig av med honom. Men frågan är vem ska steppa in istället, för att alltså den här historien om hur han tillsattes, det var väl också Johan Westerholm som målade den här väldigt
ja, han skrev någonting om det, och sen så var det ju Julia Caesar som verkligen gick till botten med det och beskrev allting i nästan som en dramadokumentär.
Inträngd i ett hörn och allt det här, och han vill inte alls.
Man ställer upp för partiet!
Ja.
Med stort P.
Jag tror inte Stefan Löfven gråter sig till sömn som han får avgå och, nej, det... och sitta och kuckelurar i lugn och ro med Ola liksom.
Ja, precis. Och du, det måste jag ju bara nämna också kort, att Aftonbladet, de gör ju vad de kan för att framställa Löfven som en mysgubbe. Och då hade de häromdagen en artikel, en stor intervju med Stefan och Ulla från Harpsund, som ju är statsministerns sommarställe. Och då var det mest Ulla de hade intervjuat om hur Stefan är. Och då var liksom den första grejen såhär, ja, vad är han, har du någon, kan du avslöja någon hemlighet om Stefan? Precis som att svenska folket dör för att få veta någon hemlighet om honom. Alltså man vill veta så lite som möjligt om honom, känner jag. Och då säger hon såhär, ja, det är nog inte så många som vet att när han badar med barnbarnen, och då ska det tilläggas att det är hon som har barn från ett tidigare äktenskap.
Ja, ja, ja.
För han har ju inga barn, men hon har från ett tidigare äktenskap. Hon var tydligen gift när de träffades, det framgick också i den här artikeln.
Mm, okay.
Så att han är då någon slags extra morfar, farfar. När han badar med dem från bryggan och när han hoppar i, så gör han bomben!
Oj, så fantastiskt, så fantastiskt.
Ja, och jag antar att det är när man springer ut och så kryper man ihop, ja, och så ja, åker man ner som en bomb i vattnet.
Ja.
Det var den fantastiska hemligheten om Stefan Löfven.
Ja, ja, ja.
Och för det här, då är han ju mänsklig och han har nästan barn och han är nästan en vanlig människa. Det var extremt pinsamt.
Ja, men anywho, tillbaks till bränderna. Nu flippar vi ut på vår S-grej som vanligt, vilket är lätt hänt. Alltså. Men alltså, jag tycker sammanfattningsvis att det flippade ut totalt med de här konspirationsteorierna. Det var Spetsnas, det var EDMR, det var SD, det var FEST, det var alla möjliga. För det var framförallt vänstern som drev de här konspirationsteorierna. Som hade iscensatt det. Och det kusliga med det tyckte jag var att de är alltså så verklighetsfrämmande så de kan inte tänka sig att, alltså de vill inte acceptera att det är så att kriminella förorten har satt eld på bilar i ett för dem väldigt inopportunt läge, för de skiter i att det är val om en månad.
Ja,
och höjden av detta var ju någon ledare i, jag tror det var Svenska Dagbladet, att gängledarna kommer att rösta blått eller någonting i den stilen.
What?
Jag ska leta upp den länken så lägger vi den till lyssnarna i show notes. Men alltså, alltså väldigt många av de här människorna verkar tro att de här kriminella förortskillarna överhuvudtaget bryr sig om svensk politik.
Mm,
de på allvar tror att, att de...
Ja, men de kommer ju inte göra någonting nu, för de vill att vi sossar ska få fortsätta styra landet, och vi kommer ta in deras släktingar också och ge dem ännu mer bidrag. Så då borde de hålla sig lugna och snälla nu. De bryr sig inte. De bryr sig inte ett skit om Sverige. De borde sätta ett dugg om Stefan Löfven och hans sossa.
Att de vet att det är val om en månad.
Nej.
Så att, alltså, deras verklighetsfrånvändhet är helt...
Total.
Makalös. Ja. Helt. Och det tyckte jag var den kusligaste läxan med det här. Nu har de har ju gripit nu x antal personer. Mm. Jag tror det är 3 stycken gripna. Det är flera andra som de är efterlysta. Och det är, någon har...
Och alla av dem är grovt kriminella sen tidigare.
Grovt kriminella, dömda för olika brott hit och dit. Och polisen har gått ut och sagt vid flera tillfällen att ja, vi vet vilka alla de här människorna är. Och du vet, alltså ja, det är kända personer i området, kända kriminella.
De är unga
människor, jag tror de är runt 20 allihop de här människorna. Och ja, Ja, varför du? Ja, någon av dem var ju dömd till något fängelsestraff som, mm, som han inte har börjat avtjäna.
Nej, igen. Och det här är en ganska intressant, det tror jag inte så väldigt många människor känner till, att om du döms till ett kortare fängelsestraff, alltså då menar jag typ max 2 år,
mm,
då avtjänar du ju, då väntar du ju på, då åker du hem efter rättegången. Den här killen som nu begärs häktad, han hade ju då nyligen dömts till 10 månaders fängelse för ett antal olika brott. Och då åker han hem och så väntar han på att han ska få ett brev från kriminalvården där de säger att den och den datumen klockan 10 och så ska du infinna dig på den och den anstalten.
Mm.
Det är bara människor som döms till långa fängelsestraff som har suttit häktade, mm, och som får kvarstanna i häkte till dess att de kan föras över till ett fängelse.
Mm.
Och det, jag måste säga att det tror jag fungerade bra i det gamla homogena Sverige. Men jag tror inte att det fungerar nu längre. Alltså man kan inte låta människor som är dömda, alltså återfallsförbrytare och utlänningar, låta dem gå fria i väntan på avtjänstens straff. Där måste lagarna ändras alltså.
Överhuvudtaget, och detsamma gäller ju unga förbrytare. Alltså, nu har vi ju x antal personer i landet som påstår att de är 15 när de är själva verkat i 25 och så va. Men vi har också många, alltså de här organiserade kriminella utnyttjar ju yngre människor, 14, mm, 13, 14, 15-åringar för att de vet 12, att de är inte straffmyndiga.
Mm.
Och det problemet måste vi komma åt på något sätt. Våra lagar är stiftade utifrån en helt annan,
mm,
situation än den vi nu befinner oss i.
Ja.
Men hur som helst så kan man ju sammanfatta den här historien med att polisen har ju nu bekräftat att det handlar om kriminella, kända kriminella i området, mm, och att motivet är troligtvis någon slags hämnd mot polisen för att de har gjort insatser och vad nu är. Och ja, det var troligtvis organiserat så tillvida, alltså via sociala medier och, mm, samordnat,
mm,
alltså en samordnad protest bland kriminella.
Ja, ja visst. Och jag skulle säga att det kan finnas ett annat motiv med detta än att bara bråka med polisen. Och det är nämligen att köra ut de få svenskar som finns kvar i förorten. För de, mm, filmer vi har sett på nätet, det är ju svenskar som filmar ut genom fönstret som är livrädda. Mm. Nu tar de vår bil! Just det! Kanske han inte heter, men hon säger då, frun då. Nu tar de vår bil snart! Nej, ta det lugnt. Vi ringer polisen. Det är upptaget på 112 och de är helt desperata.
Mm.
Och dessa människor är naturligtvis antar jag en sån situation att de inte kan flytta någonstans. Därför att det är för höga hyror på andra ställen och man säger inte upp ett hyreskontrakt man redan har. Och det tror jag kan vara en anledning. De vill bli av med alla svennar från området. Så att de kan styra helt och fullt.
Ja, alltså som de ser det så jag tror de ser det som att de äger de här områdena.
Mm. Det här är inte Sverige, brukar de ju säga till journalister.
Ja.
Det
är inte mer komplicerat än så. Men alltså det kusliga med hela den här barbecue-historien,
mm,
det var just hur väldigt många vänsterblivna och kanske inte så vänsterblivna utan mer normala människor reagerade.
Mm.
Jag tyckte det var otäckt att se hur många som istället för att gå till den enklaste lösningen,
mm,
alltså Ockhams rakkniv som man brukar tala om då,
mm,
att det här är kriminella i förorten som härjar som vanligt.
Mm.
Nu var det var en oerhört stor omfattning.
Mm.
Och det var det här med samordning.
Och tidpunkten att det är månad före valet.
Ja, men alltså...
Nej, jag håller med dig. Men det visar också på de vänsterblivnas regeringens desperata situation. Det här får inte bara hända. Det får inte hända. För nu får ju, mm, SD och AFS och allt vad de heter vatten på sin kvarn. Ja. Vind i seglen. Ja. Ja, nej men det är mycket intressant. De som brukar anklaga oss för att ha konspirationsteorier, plötsligt var de fulla av konspirationsteorier själva.
Jag tyckte det var kusligt.
Spetsnas
är bäst alltså. Putin har antingen skickat hit Spetsnas eller alternativt rekryterat ungdomar i orten. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Ja, jo då. James Bond. Dum, bam, bam, bam. Ja, nej, alltså, nej, men jag bara säger det avslutningsvis. Jag tyckte att hela den här historien var väldigt olustig och kuslig.
Mm.
Därför att den avslöjade vilka avgrundsdjupa skillnader, mm, i verklighetsuppfattning vi har i Sverige.
Ja.
En tyvärr betydande del av befolkningen lever i Lalaland och är beredda att ta till världens mest fantasifulla förklaringar till saker före att acceptera verkligheten.
Ja, det är väldigt otäckt. Du, på tal om obehagliga saker så hade vi ju terrordåd i London häromdagen.
Alltså det är ju också en sån knäpp grej, va? Att när detta händer och jag får massa flashar på Twitter och vad nu är olika feeds som man har liksom, så är man så,
Jaha, nu händer det igen.
Man reagerar knappt längre.
Nej, jag vet, det är hemskt ut.
Och nu var det ju ingen, det var inte så farligt. Det var ju bara någon som körde rakt in i någon regeringsbyggnad där i London.
Så det var ingen som dog, va?
Nej.
Nej, då är det ingenting.
Ja, då är det ju ingenting, då bara försvinner det. Men därmed så var det ju en väldigt hotfull situation uppenbarligen. Det var ett extremt stort pådrag av brittiska polisen.
Och det är väldigt mycket i just London. Och där har de ju då en muslimsk borgmästare, Sadiq Khan. Han som tillät de här hemska protesterna mot Donald Trump. Och han är en... ulv i fårakläder är alldeles för snällt uttryck. Men alltså han har ju sagt till exempel att men terror, det är sånt man får acceptera numera.
It's part and parcel of living in a big city. Det är en del av att bo i en storstad, det får man acceptera.
Ja, det är inte klokt. Och det bästa av allting, det var ju det har ju inte med terrorattacken att göra, men för att ta något annat från London, så var det ju det här med Boris Johnson, ju numera före detta utrikesminister i den brittiska regeringen, när han går ut och säger det här med burka, att han tyckte att de också skulle förbjuda det och att det var hemskt att säga.
Han gjorde ju, han skämtade också någonting om att de såg ut som brevlådor eller vad.
Just det, ja.
Och det var ju så, det var ju så rasistiskt, det var ju så hemskt.
Och så hade Khan, men han blev ju alldeles för det är hemskt, och Boris Johnson måste be om ursäkt. Han bara
Rowan Atkinson tyckte det var då roligt, så han är fett.
Och jag älskar ju verkligen Boris Johnson. Jag tycker han är en sån fantastisk figur, och jag hoppas att han kommer att ta över Tories, för att Theresa Mays dagar räknade, tror jag. Och han var smart som avgick ur den brittiska regeringen, för nu kan han komma clean tillbaka och ta över ledarskapet. Det är vad jag tror kommer hända. Jag vet inte hur lång tid det tar, men jag tror det kommer hända. Och då så var det ju så att den brittiska pressen belägrade ju hans hem någonstans ute på landsbygden utanför London. Och de hade stått där en hel dag, och plötsligt kommer Boris med sin sedvanliga vildvuxna frisyr och i shorts och någon t-shirt där, och så kommer han ut med en stor bricka med te, massa tekoppar. Och alla journalister säger, Boris, do you have a comment? Nej, jag har ingen kommentar, sa han. Jag vill bara bjuda er på te. Ni har stått här hela dagen, det är synd om er. Ni måste vara törstiga och trötta nu. Ja, men säg någonting. Ja, det är det jag säger, varsågod, här är te. Och till sist kunde inte de heller. De kunde inte heller hålla sig för skratt till sist. Så de tog emot det. De kämpade några gånger till. Kan du inte säga något? Nej, jag säger ingenting. Jag vill bara bjuda er på te.
Åh, vad kört.
Ja, men han är bra. Så
extremt brittiskt. Just
det här att
te löser allting.
Så fort man har en katastrofsituation så dricker man te. För då löser sig allting. Och det är just den kvaliteten jag också ser hos Gustav Kasselstrand. Och då kan vi ta in det här med, det var ju en incident häromdagen då, där en riksdagskandidat för AFS hade satt upp ett klistermärke som kan tolkas som antisemitiskt. Nu är det ju Kristoffer Dullny och Altnora som har gjort det här klistermärket, och de säger att det bara symboliserar giriga politiker. Och hur som helst så hade han suttit på tunnelbanan och klistrat upp ett sånt, och någon tjej filmade honom och visste uppenbarligen att han var riksdagskandidat för AFS. Men det bästa med hela den här historien är att när då Dagens Nyheter försöker få tag på Gustav Kasselstrand, han svarar inte när han ringer, men däremot skickar de sms, och då svarar han ungefär så här, jag tar det från huvudet nu ungefär, att hallå, det är kaos och katastrof i Sverige. Jag är ute på en turné för att försöka rädda mitt land, och ni vill prata om klistermärken. Jag har inte tid med dagens dumheter. I mean, you gotta love him. Precis som Boris Johnson. Inte någon som helst respekt för journalister. Inte liksom krypandet som tyvärr Sverigedemokraterna har ägnat sig åt i så många år nu. Så fort journalisterna säger att titta, han var rasist, okej, då utesluter vi honom. Tycker ni om oss nu?
Ja, alltså jag... har jag haft en del diskussioner med människor på Twitter om just så här. Jag tyckte att det var extremt korkat av den här personen som höll på med de här klistermärkena. Det var onödigt, det uppnådde ingenting med det och så vidare. Men direkt börjar ju folk då bröla på Twitter om att man måste ta avstånd från antisemitism och AFS ett antisemitiskt parti och bla bla bla. Och jag argumenterade då liksom att, men alltså vänta nu här. Det har ju hänt gång efter annan i massor med partier att folk har sagt massor med saker om judar till exempel, om vi nu tar det, eller om Israel framförallt kanske då, va?
Utrikesminister Margot Wallström, hon säger den ena grodan efter den andra om Israel. Eller det kanske inte är grod, hon kanske tycker detta.
Vad sa hon, judarna förföljer mig eller vad?
Ja, ja, något i den
stilen. Ja, hon sa inte Israel, observera. Nej, hon sa judarna. Ja, så menar jag på att alltså, avkräver ni partierna avböner i alla de fallen? Det fattar väl vem som helst att alltså, var och en står ju, alltså är ett parti antisemitiskt för att en person uttrycker en åsikt?
Mm. Ja, alltså, men vi inte ens vet vad han uttryckt för oss. Jag har satt upp ett klistermärke.
We're not even gonna go there.
Det
är också en diskussion man kan ha. De här klistermärkena, vad tyder de? Och vad är poängen med dem? Och allt det här. Men skitsamma. Det sköna var Gustavs reaktion. Att han var bara så här, fuck you, i princip. Jag tänker inte diskutera detta med er. Jag tar det med vederbörande.
Ja.
Och vad ni tycker, det är helt ointressant för mig.
Mm.
Och det var bara så befriande. Man bara så, åh snälla Gustav, håll denna linjen nu, liksom.
Mm.
För det är ju, det är just det. Jag tror att AFS är inne på en bra grej där, liksom. Att inte låta, och jag försökte förklara detta för människor på Twitter som inte förstår. Du och jag har ju varit journalister i typ 650 år ungefär. Så att jag försökte förklara hur journalister fungerar, hur media, mainstream media fungerar.
Mm. För en blodvittring?
Exakt, som hajar, va?
Mm.
Hajar kan känna blodlukt på typ en kilometers avstånd i vattnet. Mm. Så är journalister också,
yeah,
i mainstream media. Känner man den minsta blodlukt, känner man att det finns en möjlighet att betvinga den här människan, att få ner den på knä, då är det en grej till.
Just
det är det folk inte fattar.
Det är inte bara det att vi har beslagit dem med rasism eller antisemitism. Vi får dem att gå ner på knä!
Ja, men det blir fler artiklar ju.
Yeah,
det är ju det som är grejen. Det blir fler grejer.
Mm.
Det, grejen fortsätter. Du har alltså fler säljande liksom headlines, va?
Mm. Mm.
Och det, jag vet inte, vi är ju lite insnöade i vår värld, i journalistvärlden, som inte kanske tror att, alltså vi tror att folk vet mer än vad de gör om hur vi opererar många gånger.
Mm.
Men jag märker att, och jag hoppas vi kommer kunna fylla den kunskapsluckan med våra nya poddar och våra nya artiklar på vår sajt.
Ja, som att inte har kommit upp ännu, men ni ska hålla ögonen och ni kan kolla, ni kan skriva in det då och då, och sen när det har kommit upp ingridochmaria.se.
Ja.
Mm.
Inom kort.
Ja, inom kort.
Mm. Att verkligen, för det, vi vill ju drain the swamp inom journalistiken, kan man säga.
Helt klart.
Ja.
Mm.
Och jag tror att Gustav och company gör helt rätt där, att inte falla till föga, att aldrig pudla, att aldrig
det finns aldrig låta medierna call the shots. Det var hemskt att vi blev anglifierade här, men alltså aldrig låta medierna styra hur du ska agera.
Alltså du har ingenting att vinna på dig.
Nej.
Tvärtom, du har förlorat i samma ögonblick som du pudlar.
Mm. Och det är ju där vi menar att Sverigedemokraterna har gått snett. Alltså för de har gjort det,
de har pudlat för mycket.
De har pudlat alldeles många gånger. De har kastat ut alldeles många människor som egentligen inte hade gjort någonting. Men nej, de är så känsliga. Och detta är ju sån, alltså det är ledsamt att säga, för att det verkar på mig i alla fall, för mig framstår det som att Sverigedemokraterna tror, alltså de vill så gärna bli omtyckta.
Ja.
Och de tror att om vi bara kastar ut den personen, och den personen, och den, och den, och den, och den, då kommer de att tycka om oss. Det är precis tvärtom, det är precis som med de här kriminella invandrarna. Ju mer vi ger dem, desto mer fraktar de oss. Ju mer Jimmy Åkesson och hans gäng ger medierna, desto mer fraktar de honom.
Fast är det kan vara så här att jag tror att Dulny faktiskt av alla människor var inne på att det kanske inte var en dum taktik ändå.
Från början?
Nej, även nu. Alltså? Att, ja. Kristoffer, du får mejla oss eller messa oss om jag har fel. Men jag uppfattade en tweet från dig häromdagen apropå liksom SDs agerande. Att du menar på liksom att det, för att maximera sitt väljarunderlag, så det kanske inte är fel ändå att de agerar som de gör. Och nu kommer AFS och täcker upp resten liksom. De av oss som är liksom lite mer härdade och lite mer in the game, va?
Ja, okej, okay, jag förstår vad du menar. Jo, för det kan man ju säga, med tanke på vilka opinionssiffror Sverigedemokraterna har nu, så har det ju varit effektivt på det sättet att få ett väldigt stort väljarunderlag. Och man ska inte underskatta betydelsen av det. Om Sverigedemokraterna blir största parti, då kommer det att betyda någonting. Det kommer att skapa kaos i riksdagen, ett par partier kommer att åka ut och det kommer att bli helt nya grejer. Men det betyder inte att de kommer att få makt. Inte i det läget.
Nej, inte alls. Men det kommer att skapa opinion, både inrikes och utrikes. Största partiet utan inflytande. Detta är anmärkningsvärt. Mycket anmärkningsvärt.
Det är det.
Jag vet inte om det finns någon precedens i liksom västvärlden att det största partiet står utan inflytande.
Ja visst, och som Gustav brukar säga, vi ska ge dem en dubbelstöt, nämligen att det är jättebra att Sverigedemokraterna blir största parti, men om AFS också kommer in i riksdagen blir det en dubbelstöt. Det är två slag, två käftsmällar.
Absolut, och man måste, jag bara säga det kort innan vi går vidare, att man måste också förstå att folk är i olika stadier av sin resa. Vi kanske har nya människor som lyssnar på oss idag, och till dem vill vi bara säga välkommen, och vi är inte farliga alls, och vi är inte galna rasister eller nazister eller någonting annat. Och var och en måste ta in det här jobbiga i sin egen takt. Och då kanske man börjar med Sverigedemokraterna innan man pallar fortsätta till AFS.
Precis. Absolut. Och klockan springer på här, så att vi måste snart avrunda. Och då är det egentligen bara en enda sak jag vill säga innan. En sak till jag vill ta upp, och det är ju den här första partiledardebatten som sändes på Expressen TV häromdagen. Och jag måste säga, min analys av detta, då är det 8 partiledare. Och då börjar de med att säga så här, ja men vi ska diskutera 4 ämnesområden. Och då tänker man så, men det är ju ganska bra. Alltså, då har de ju en halvtimme på sig på varje ämnesområde. Då kanske det liksom kan sägas något intressant.
Men
Niklas Svensson, som är en utav programledarna, han börjar med att säga att varje svar får vara max 1 minut. Alltså, vad hinner du säga för någonting på 1 minut som klargör någonting för en väljare? Om jag hade varit redaktör för det programmet, så hade jag sagt så här: allt det vi har förberett, det skippar vi nu. Nu pratar vi i 2 timmar om bilbränderna i Göteborg och den enorma kriminalitet som massinvandringen har lett till.
Det tror jag inte att partiledarna hade gått med på, därför att det hade varit så orättvist, alltså tycker de, därför att de är så olika bra på att ta saker på uppstånd. Så jag tror att Jimmy Åkesson hade klarat det till exempel bra. Kanske Eva Busch Thor och kanske någon annan liksom.
Sjöstedt som tycks klara precis vad som helst, fast han är helt hemsk människa.
Jo, men det är för att han är typ psykopat. Men, men alltså en sån som Stefan Löfven hade ju varit helt lost in space där. Alltså, eller Isabella Lövin, jag tror inte hon hade fixat det heller. Och ta en sån grej på uppstånd, så hade det blivit väldigt orättvist om de inte, i och med att de är så olika, extremt olika bra på att,
jag vet, men det journalistiskt rätta hade varit att göra det. Istället så längdade de 5 minuter åt bilbrännarna. Stefan Löfven fick prata i 1 minut och Ulf Kristersson i 1 minut, och sen var det avdiskat, och så gick de vidare till sitt schema som var liksom klimat och miljö och, ja, du vet, det var så himla tråkigt. Och min slutkommentar om detta, eller min slutsats av detta, det är att lägg ner partiledardebatter. Det ger absolut ingenting. För människor som vill veta vad står S för, vad står M för, vad står SD för, det finns massor med material på nätet att ta del av. Inte minst deras egna hemsidor där partiprogrammen står. En partiledardebatt ger, alltså det har bara ett enda syfte. Det är: vem ska vinna? Vem är mest slagfärdig? Vem har övat in de bästa replikskiftena? Det har ingenting med politik, ingenting att göra med att hjälpa väljarna att bestämma vilket parti de ska rösta på. Och det var väl ändå det som var tanken från början.
Och det känns också väldigt mossigt, hela konceptet, därför att det härstammar från en tid när det fanns SVT 1 och SVT 2.
Ja.
Och det var de informationskanaler som populären hade att tillgå.
Ja.
Men nu har vi ju miljarder andra informationskanaler. Mm. Så att därför är inte de här debatterna så viktiga längre. Visst, det kan vara alltså rätt upplagt, så kan det vara intressant att se partiledarna debattera med varandra, absolut, men just det här mossiga upplägget liksom,
måste man är 8 stycken, det blir aldrig något vettigt sagt. Nej.
Kanske hade varit bättre med dueller, du vet, som Melodifestivalen.
Ja, just det. Ja,
men
SVT har ju faktiskt kört det de senaste åren. De har ju haft alltså 2 personer går upp och debatterar en viss fråga och sen släpper de in de andra. Men nej, skippa partiledardebatterna, det ger ingenting. Möjligen om man säger så här, nej, men det här är de 2 huvudstatsministerkandidaterna, låt dem drabba loss i en... Men varför ska Ebba Busch Thor ha lika mycket taltid som Jimmie Åkesson? Alltså hon företräder det minsta partiet och han antagligen det som kommer att bli störst.
Hon var ju så bra, hon var ju så fantastisk. Hon sopade banan med alla.
Ja.
Heter det ju.
Ja, jag vet. Och hon var inte dålig. Hon hade övat in några bra grejer. Men nej, jag tänker bara nämna kort att jag läste en artikel på Det goda samhället som handlade om hästväljare.
Mm.
Och det är alltså, teorin är då att det finns människor som röstar på ett och samma parti hela tiden, oavsett om de så hade haft en häst som partiledare.
Ja.
Mm. Men jag tror att den sortens väljare är på tillbakagång. Jag tror inte att vi har så många, jag är född susse, jag ska alltid vara susse. Jag tror inte de är så många längre. De är på utdöende.
1, ideologiernas död. 2, cult of personality. Nu är vi där med anglicismerna igen, men tyvärr. Alltså jag tror att partiledarnas utstrålning har allt större betydelse. Det har USA är som vanligt föregångsland eller förebådar vad som komma skall här. Va? Och jag tror att jag fick den frågan redan när vi gjorde Radio Länsman, om du kommer ihåg det. Länsman var ju väldigt SD-vänlig och frågade mig vad jag trodde om valresultatet 2018. Det var 2015. Det var jättelänge sedan. Liksom, väldigt avlägset då. Så sa jag med Jimmie Åkesson mellan 25-30%. Vilket är där vi är nu.
Men det var då när han var sjukskriven, va?
Ja.
Eller strax
efter. Det var nu. Ja, precis, i den vägen. Med Jimmie mellan 25-30%. Utan Jimmie kanske 17-18%. Så läser man, menar du det? Tror du det? Att det ska vara så? Ja, det tror jag. Det tror jag, därför att han är en garant för människor, alltså att de vågar rösta på ett parti som de faktiskt upplever som lite läskigt någonstans.
Mm.
Vi pratar nu om de som är helt nya, som är liksom helt nykläckta i sitt uppvaknande.
Mm.
De upplever Jimmie Åkesson, tror jag, många av dem som liksom mänsklig, snäll.
Han är grabben i huset bredvid. Han är ofarlig.
Däremot, sett Mattias Karlsson och hans kotlettfrissa där i den rollen, det tror inte jag hade varit lika lyckat. Alltså det tror inte jag hade varit lika.
Och det är en positiv sak jag kan säga om Mattias Karlsson. Det är inte många positiva saker jag kan säga om honom, att han förstår detta själv. För han hade ju kunnat ta över när Jimmie Åkesson var sjukskriven. Då vikarierade han ju som partiledare. Och han hade säkert kunnat knuffa ut Jimmie om han hade velat det. Men jag tror att han faktiskt själv inser att folk är rädda för honom. Tycker han är
och kompromissen verkar ju bli Paula Bjäller. Så att när Jimmie avgår. Men det kvittar ju. Men hur som helst. Alltså, vi måste välkomna alla över på vår sida. På den vakna sidan.
Mm.
Och du och jag har ju fått en del skit för att folk tror att vi hatar SD helt plötsligt, vilket ju verkligen inte gör på något sätt. Vi är däremot kritiska mot en del saker, och det är vi mot alla andra partier. Och Det kommer vi vara mot AFS också så fort de gör bort sig. Det kan alla, var och en kan alltså, räkna med det. Nu har inte de hunnit så långt än, för de har funnits några månader. Så det är klart vi är entusiastiska, för de har inte hunnit göra bort sig. Men vi kan ta det här näsdebaclet till exempel. Jag är skitkritisk mot det och tycker att det var idiotiskt och fruktansvärt onödigt och dåligt.
Men man kan ändå säga att Gustavs damage control var fantastisk.
Det kan man säga. Ja, absolut.
Nej, men jag menar men det är så här. Men
då Gustav gör bort sig, så kan du tro att jag kommer vara den först på paket.
Ja, och då måste jag ju berätta. Jag har ju berättat detta här någon gång förut, men jag måste säga det igen då. Att jag skrev lite privata meddelande med Gustav på Facebook precis när de hade lanserat partiet. Jag var ju där när de lanserade den kvällen.
Och kallade honom en svensk Donald Trump.
Ja, det gjorde jag. Och det kan vi utveckla någon annan gång. Men jag ska bara säga då att jag skrev till honom så här: nu har jag varit inne och läst partiprogrammet. Det var några dagar efter lanseringen om jag minns rätt. Och jag måste säga att jag älskar partiprogrammet. Det var liksom ingenting jag tyckte var dåligt. Det var möjligtvis någon sak jag saknade. De har inte skrivit något om familjepolitik till exempel. Men allt det jag läste var bara check, 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 check. Precis som jag tycker. Ja, det var ju roligt att höra. Men du, Gustav, sa en sak skulle du veta. Om ni domar er, då kommer jag att kritisera er. Vad så du vet det. Varpå han svarar: då har vi säkert förtjänat det, Ingrid. Och jag bara tänkte, en politiker som förstår att vi har olika roller. Alltså vi, både Gustav och jag, vill rädda Sverige. Men han förstår, han är politiker, jag är journalist. Min roll är att granska dem. Så att, och han tog det som en man. Alltså så ung han är, så förstår han detta bättre än exempelvis Stefan Löfven eller Jimmie Åkesson eller Mattias Karlsson, som kastade ut Conrad och mig från, där, som från sin restaurang i Almedalen för att vi har kritiserat dem. Säger Helen.
Det är hoppingivande, och det här hoppas vi kunna förtydliga ännu mer på vår sajt ingridmaria.se. Alltså skillnaden, vi hoppas ju kunna återupprätta den goda journalistiken. Det är inget fel på journalistik. Folk har fått ett dåligt intryck av journalister för att journalister har misskött yrket. Men vi hoppas kunna återupprätta det i någon, på vårt lilla sätt, i liten skala naturligtvis. Vi har ju jättebegränsade resurser, men vi kommer göra vad vi kan.
Absolut, och det var väl en fin avslutning. Jag hoppas att ni gillade vårt första avsnitt om nyhetsveckan. Och vi är tillbaka om en vecka.
Det är vi.
Ha det gott allihop.
Hej.
Veckan med Ingrid och Maria.